Hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens sändning av Coronabunkern den 13 april. Som idag leds av mig, Simon Holmqvist, och Per Öberg. Hej Per!
Hej!
Hej! Och idag ska vi prata om dagens presskonferens förstås från myndigheterna. Vi har en intervju med en kvinna som heter Lotta som har corona och varit i karantän i 3 veckor. Hon har lite saker hon vill säga om sjukvården och lite annat sånt där. Sen ska vi också diskutera, det florerar just nu mycket diskussioner huruvida det här coronaviruset är skapat av människor, mer specifikt i ett labb i Wuhan i Kina. Ta upp lite vilka argument som finns för att det kan vara så, men även mot. Och sen har du också Per kika lite på hur tillförlitliga de här coronatesterna är.
Ja visst.
Det blir ju ett väldigt spännande program, men vi kan väl börja med att dyka rätt ner i presskonferensen. Vi var ju lite osäkra om det skulle vara idag eftersom att det är en röd dag, det är ju annandag påsk. Men de höll en presskonferens Med dock, när det gäller siffrorna så var ju brasklappen att det är en väldigt stor eftersläpning i och med att det är dåligt med rapportering under helgen. Men de senaste uppdaterade siffrorna för hela världen är att det är 1,9 miljoner bekräftade fall och 113 500 döda i hela världen. I Sverige har man bekräftat 10 948 fall och man har bekräftat 919 avlidna. Och återigen, de här siffrorna säger ju myndigheterna själva också inte speglar verkligheten så, utan det här är alltså fall där man menar att man har fått bekräftat att man är smittad med corona och fall med avlida som man har fått rapporterade från sjukhusen. Hur de verkliga siffrorna ser ut vet vi ju inte.
Det kan de sa att det skulle vara lite eftersläpning då det har varit påskhelg och sådär. Men en intressant sak där som jag vet inte om du reflekterade över, som jag reflekterade över, det är det här 859 personer har hittills varit IVA-patienter, alltså fall för intensivvård, sa han ju, på grund av det här corona då. Men då undrar man, då, om det har ju dött då fler än vad som har varit på intensiven. Har de dött utan någon vård då? Eller det skiljer lite mellan 859 och 919. Eller får jag fel?
Nej, och det är ju långt ifrån alla som får intensivvård som avlid också, har jag förstått det. Jag har inga siffror i huvudet, men det är ju många som överlever också. Men jag vet att det är folk som dör i hemmet också. Och jag tror att de flesta av sådana är sådana här äldre personer.
Mm. På ålderdomshem och i sina hem såklart.
Jo, alltså man gör ju prioriteringar helt enkelt.
Mm.
Sen kanske det finns de som har liksom insjukna utan att man har ansett att det behövs intensivvård av olika anledningar, och så har de dött kanske hastigt också.
Mm.
Skulle jag tro. Så att precis, det är ju förmodligen en hel del som har dött utan att ens ha fått intensivvård.
Ja.
Men det är kanske någonting man bör undersöka, liksom hur de siffrorna ser ut, hur många det är som kanske hade behövt vård men har blivit nekad och sådär. Det är ju intressant.
Mm.
Men som sagt, jo, de förespår ju att imorgon framförallt, och kanske även de andra dagarna i veckan, så kommer det komma en större summa antal smittade och döda till statistiken. Så att det får ju våra kollegor uppdatera er om under veckan. Det de sa, det var ju att de uppfattade som att det var färre resor ut på landet från Stockholm och sådär i år. Och att de här direktiven om att stanna hemma verkar ha funkat delvis i alla fall. Sverige har ju då utmärkt sig genom att ha väldigt få förbud, utan det är mer rekommendationer och uppmaningar. Men det lät ju som att de var nöjda med det i alla fall. Så att,
ja, alltså... Det vill jag generellt säga då, att oavsett smitta eller inte så är väl det ganska positivt. Det är inte stockholmare som håller på att åka ut på landsbygden.
Ja, visst. Ja. Det, så kan man ju också se det.
Ja, nu skojade jag på en nyhetssändning, ursäkta. Men det är såklart bra ifall... Men det har ju varit motsatta uppgifter i och för sig då, att det har varit massa människor i... Borust och sånt där, och att man har liksom egentligen inte då respekterat de här reseförbuden, och även varit folk lite på åt skidsemesterhåll och sånt där, men ja.
Då var det ju när det var sportlov också, då var det ju väldigt många som struntade i myndigheternas råd att stanna hemma.
Men var det sådana råd då?
Jo, det var det. Det var det. Men de var väl inte lika skarpa då. I början har de ju varit, alltså de har ju varit ganska tvetydliga i sina råd och sådär. I början var det mycket man kan ju, men man bör ju fundera, är det nödvändigt och sådär. Och de flesta i ett sånt läge tycker ju att det är nödvändigt att åka på semester. Speciellt om man har planerat sedan länge och så. Och kanske betalt resor och boka stugor eller vad det kan vara.
Mm.
Så att absolut, det har ju varit lite skarpare nu. Men de sa att de skulle återkomma eventuellt med siffror hur det där har funkat. De visar ju också det här, på tal om intensivvårdsplatser, så har de ju skrytit väldigt mycket över att de har lyckats utöka kapaciteten. För det här var ju en ganska stor orosfråga i början av pandemin att Sverige har väldigt dålig beredskap inom sjukvården. Och de visade då siffror här om att 20% av intensivvårdsplatserna i hela landet fortfarande lediga. Och då kunde man också se en stapel där antalet patienter som får intensivvård har ökat, men också antalet intensivvårdsplatser. Och just nu finns det då 1039 sådana platser. Och vad sa vi, hur många, just det, den här siffran 800 någonting som man har fått, det är ju sådana som har, det är även sådana som blir sjuk utskrivna. Så att det var ju några, ja, det blir ju då 20% av 1039 som upptar de platserna. Så det finns då i snitt 20% lediga platser ute i landet fortfarande. Och man menar att man jobbar vidare på att utöka antalet platser.
Och som alla vet så, de här intensivvårdsplatserna var ju inte obelagda innan det här, den här så kallade pandemin då, utan det sker ju trafikolyckor, det sker ju allt möjligt. Så att intensivvårdsplatser behövs ju 24/7 kan man säga.
Exakt, och Sverige hade ju redan innan det här typ sämst antal intensiv, eller lägst antal intensivvårdsplatser per capita i hela Europa tror jag. Så att oaktat coronakris och sånt så har ju Sverige varit dålig på att ha många sådana platser.
Ja.
Och det blir ju intressant att se efter det här är över om det blir någon slags, om man, för vissa av de här är ju mer eller mindre temporära bara. Det har ju varit, man har ju tält och sånt här tror jag, till och med där man har alltså typ fältsjukhus, visst är det så?
Ja, på bland annat på Stockholmsmässan som den numera heter i Älvsjö. Men det är väl, men vad jag förstår det som så är väl tälten inomhus fortfarande. Men jo, jag är inte säker. Men i alla fall så har man upprättat militära fältsjukhus på en mässlokal. Och det tycker jag är en lysande idé.
Jo, precis. Men de blir ju knappast permanenta då. Men jag antar att man på något sätt har kanske byggt ut sjukhusets avdelningar till mer intensivvårdsplatser. Men som sagt, jag tycker att det ska bli intressant att se om Sverige förändrar sig efter det här när det gäller just intensivvårdsplatser inom sjukvården, eller om det går tillbaka till det här minimala som var tidigare.
Ja.
För det är ju typiskt sådana här kortsiktigt tänkande.
Ja, det är det. Det är det. Och vi får ju hoppas att, för det är ju väldigt stora förändringar runt om i världen nu rent generellt. Alltså, vi har ju sett ett mycket mer. Helt plötsligt har vi liksom avskaffat den så kallade demokratin i större delen av Europa. Och vi har undantagslagar och vi har totalitära inslag överallt. Och det får vi verkligen hoppas att vi kan återgå till något form av normalt samhälle efter det här. Eller om man passar på att liksom göra mer totalitärt.
Jo, men å andra sidan har ju Sverige också i jämförelse varit väldigt återhållsamma med den typen av åtgärder får man ju säga. Det finns ju länder som har varit betydligt hårdare.
Ja, verkligen.
Så där har vi haft lite tur.
Mm.
På så sätt. Så här, nu vet vi inte hur det här kommer att sluta eller utvecklingen kommer att bli, men hittills verkar det ju inte som att Sverige trots det har drabbats hårdare än andra länder. Det finns ju länder som har, alltså de länder som har infört sådana här stränga åtgärder, de har ju motiverat dem att det är nödvändigt för att stoppa spridningen och sådär. Men titta på länder som Frankrike, Spanien och Italien. De har ju till synes drabbats hårdare än Sverige. Nu måste man ju ta i beaktande att man är i olika faser va, i spridningen och så, visst. Men jag tycker hittills inte att det verkar som att Sverige drabbas hårdare än andra länder. Alltså om man jämför sen med Norge så har ju Sverige drabbats hårdare. Men ja, alltså det där är jättesvårt att säga. Men hittills verkar det ju inte som att de här karantängrejerna har hjälpt. Det är väl det jag vill komma till lite grann.
Just det.
Nu kan man inte heller veta hur de länderna har haft det utan dem. Men ja, jag vet inte. Vad tror du om det där?
Nej, jag tror ju att alltså, det lutar ju kanske ganska mycket åt att man då kanske vill passa på med lite totalitära inslag och införa lite politiska reformer. Det är bara att se på Sverige då, där plötsligt fick ju regeringen mycket mer makt. Och vi får väl se hur de förvaltar det förtroendet.
Jo, ja, men jag
tror att... det kan jag säga, det ska vi följa väldigt noggrant i coronabunkern. För att just de här totalitära inslagen och vad det innebär och även vad som händer med ekonomi och annat i den här världen nu, det är något vi måste följa, för det är ju väldigt viktiga efterföljder kring allt det här oavsett.
Jo, det är ju nästan ännu viktigare än själva spridningen av smittan, eftersom att det är konsekvenser som kan komma att bli långtgående, speciellt om det blir så som du säger att länder har kvar de här mer drakoniska åtgärderna som man har infört. Då kommer vi få ett helt annat samhälle. En annan sak de sa på presskonferensen, det var ju MSB som sa det, de är också med varje presskonferens, att brott i nära relationer kan öka, sa de. Jag tror inte de hade någon statistik på det. Och vad beror det på då? Jo, det beror ju på att familjer där det är mycket spänningar och sånt där, och våld och sånt, när de blir liksom instängda, så ökar ju det förstås. Och det är ju väldigt obehagligt.
Det är så sorgligt, så det inte är sant. Att om familjer tvingas att umgås tillsammans, det borde ju vara liksom riktiga glädjedagar. De kan sitta och spela sällskapsspel och prata trevliga samtalsämnen och så vidare. Men det är tyvärr inte fakta, utan systemet ökar sin försäljning. Inringningar till såna här barnlinjer och sånt där ökar. Och ja, att barnen inte får åka iväg på sina sportevenemang och sånt där. Eller vad säger jag, alltså idrottsutövning och sånt, som kanske är deras andningshål mot den vanliga vardagen för vissa barn. Då. Så det är väldigt sorgligt att när man ska umgås med varandra så blir det misär och elände. Det är ungefär som man säger att efter semester så brukar massa skilsmässor ske. Jag tycker det är jättesorgligt att folk inte kan umgås med varandra, men det känns som ett modernt fenomen att de egentligen inte klarar av att umgås med varandra, och då lever de ju inte ett ärligt liv på något sätt.
Precis, det kan ju vara så att så som samhället ser ut, så blir det naturligt inte så att familjen träffas ofta.
Nej.
Så när det väl sker så blir det en chock, och man har liksom inte de här strukturerna i familjen som gör att man är van att umgås, och då blir det konflikter istället.
Ja.
Och jag håller med, det är jättetragiskt. Jag hoppas ju att en positiv konsekvens av det här kan vara just det att familjer i Sverige och i hela västvärlden hittar tillbaka till varandra lite grann genom att man tvingas umgås, och att det stärker familjen kanske.
Ja, jag hoppas ju på en riktig svensk babyboom också.
Absolut. Men då har vi de här familjerna som är väldigt trasiga, och där drabbas ju barnen tyvärr hårt.
Ja, det är hemskt. Det är hemskt. En annan sak som, om jag får flika in det, som det tyckte jag var mest intressant hon sa, det var ju Maria Bergstrand, enhetschef på operativa avdelningen inom MSB, som sa det här. Hon sa ju att vi kan få problem att få vattenreningskemikalier och flockämnen, vilket kan påverka alltså vår förmåga att rena vatten, kommunalt vatten.
Mm.
Och det här sa hon, alltså det beror på de hårda importrestriktionerna som råder, och att handeln inte riktigt funkar som det ska. Det kan bli problem med det, och det kan bli problem med elektroniska kommunikationer, och det kan bli problem på våra jordbruk. Och det är ganska nyckel, alltså jordbruk, alltså matproduktion. Vatten, rent vatten, det är ganska basalt för ett samhälle.
Ja.
Och sen då elektronisk kommunikation, det kan ju betyda allt från att internet går ner till att mobilmaster inte funkar och sådär. Och det här med att vi inte kan garantera rent vatten, det känns ju väldigt alarmerande. Och det var ju en journalist som under frågestunden frågade hur lång tid tror det här kan ligga i framtiden. Då sa ju hon då 1 till 2 månader innan det kan vara brist på de här vattenreningskemikalierna. Och det är väldigt oroväckande. För att de flesta här i landet är ju kopplade till kommunala vattennätet. Och får man inte rent vatten där, ja, då får man ju koka allt vatten, filtrera vattnet eller något annat. Men alltså, då måste man ju bemöda sig med det hela tiden.
Ja, det låter ju väldigt allvarligt. Jag tänkte, du som är lite preppingintresserad, om man vill lagra rent vatten, hur gör man då? Och hur länge kan man lagra det?
Ja, man skaffar en redig dunk, gärna en stapelbar dunk om man ska ha flera då. Så att ja, jag kan väl rekommendera en 25 liters plastdunk att lagra vatten i. Sen är det bra att ha en lite mindre plastdunk om man då måste gå och hämta vatten. Så kanske man inte behöver släpa runt på 25 liters dunk varje gång man hämtar vatten då. Men ska man gå och hämta vatten till exempel så är det bra att ha lite mindre dunk då. Men sen så kan det vara bra att ha någonting, något vattenreningsämne i, och gärna inte klor då, för då smakar vattnet så äckligt. Men jag kan rekommendera där kolloidalt silver, som är ju en vattenrenare som man använder till just att förvara vatten och sådär. Men man behöver inte ha det om man då roterar vattnet och lagrar det undan det ett halvår och sen byter ut vattnet. Så att
upp till ett halvår kan man lagra.
Ja, jag vill ju hävda att man kan lagra det mycket längre, men det är väl det att det kan ju bli kanske att lukta lite dåligt eller något sånt där, men jag tror att det är helt okej att lagra längre, men man brukar säga ett halvår att man ska rotera vattendunkarna då.
Just det, ja, men det var ju bra tips till alla som vill förbereda sig för att det eventuellt kan bli problem med den kommunala vattenreningen.
Och sen kan ju folk bara räkna ut ungefär vad ens hushåll drar i vatten. Det är ju mycket mer än vad man tror. Ja, nu, även om vattenkvaliteten är dålig kan man ju spola så om du får kommunalt vatten. Men annars så går det åt ganska mycket vatten per dag.
Det är ju så. Har du något mer du vill säga om presskonferensen innan vi går vidare?
Ja, det har jag. De frågade ju faktiskt hur det blir med årets skolavslutningar och studenternas valborgfirande i Uppsala var det en som frågade om till exempel. Mm. Och där sa de, för de är ju då per tradition inte, de behöver inget tillstånd för sitt valborgsfirande, som alltid sker då att de går runt i gator och torg och festar och sjunger studentsånger med studentmössor och sånt där. Och det hade de väl tänkt att det har de inte några planer på att ställa in i alla fall. Men det berodde på vad som skedde. Man skulle respektera myndigheternas råd. Och det är bland annat då att man inte får samlas mer än 50 personer. Och man ska inte trängas, man ska hålla avstånd från varandra och sådär. Men de hade i alla fall ingenting. De gick inte ut med att det skulle ställas in. Och de frågade om man bör ställa in skolavslutningar överlag och studentutspark överlag och sånt där. Men det sa de också att det där kommer vi inte gå igenom detaljstyrning på nu, utan följ våra råd och sådär. Och där tycker jag faktiskt, som vi sa då, att vi pratar om deras tydlighet. Jag tycker den alltid är otydlig på det viset att de alltid säger bara följ råden. Ja, gör det. Vi kommer med mer direktiv. Och sen så har de ju presskonferenser varje dag. Så att det känns ju som att visst, de säger varje dag om det kommer något nytt och sådär, men det känns ju lite otydligt fortfarande, mycket.
Ja, jag håller med. Mm. Det är ju det som är utmärkande för de svenska myndigheterna, att de är otydliga.
Mm. En annan sak som jag tyckte var intressant, som jag ska återknyta till, det var det här... Det var en TV4-journalist, eller journalist är fel att säga, anställd på TV4, för jag vet inte om man kan kalla en som arbetar på TV4 för någon journalist. Han frågar ju, varför har det spridits så mycket på äldreboende det här covid-19-smittan då? Varför är den spriden på... Det är 20 av 21 regioner är drabbade av att äldreboenden har smitta. Och kommer det här liksom eskalera? Kommer vi se Stockholms smittor på alla äldreboende i hela Sverige? Och det svarar de inte så mycket på. De menar på att det är viktigt med barriärvård, som de kallar det då. Det menar de att man stänger avdelningar som, där de uppenbart är smittade och delar in i smittade och osmittade och sådär. Och de ska försöka se till att smittspridningen inte utökas.
Just det.
Så det tyckte jag också var intressant att de pratade om det, att det är just det 20 av 21 regioner är drabbade i hela landet. För annars så är det ju så att smitta överlag då, enligt deras uppgifter, är ju att Stockholm står ungefär för hälften av hela landets smittor.
Mm. Jo, precis. Och de har ju infört det här förbudet mot att man ska... Alltså, det är förbjudet att hälsa på folk på äldreboenden. Men det är ju fortfarande personal som kommer att gå.
Ja.
Så frågan är ju hur effektivt det där är.
Ja. Nej, framförallt då när de inte får... när inte personalen får adekvat skyddsutrustning.
Precis.
Och det börjar väl lätta, för det pratar de ju också om, att de har köpt in en massa andningsskydd. Hon nämnde ju till och med, det var ju hon, Olivia Wigzell från Socialstyrelsen. Hon nämnde ju att just till och med företag på att de har beställt, det var väl andningsskydd från Mölnycke tror jag. Och Perstorp skulle producera massvis med handsprit, så det är tydligen ingen brist på längre. För att de har ställt om någon produktion så att de producerar otroliga mängder handsprit. Och det här skulle fördelas ut i kommunerna, och de har satt igång, observera ordvalet, satt igång en process.
Ja.
Och jag är så allergisk mot alla dessa buzzwords. Men det, de har satt igång en process för att fördela sjukvårdsutrustning ut till kommunerna. Så att då kan man säga lugn, hela befolkningen. Processen är igångsatt.
Precis. Vi har tillsatt en kommitté.
Ja, ungefär så.
Yes. Ja, men jag tror vi ska lämna presskonferensen och lyssna på en intervju som vår kollega Jimmy Thunlin har genomfört med en kvinna som heter Lotta, som är 40-årsåldern och som har testats positiv för covid-19 och som har varit i karantän i 3 veckor. Och hon har en hel del att säga om det, men också om sjukvården och om hur politikerna har hanterat coronakrisen. Så vi lyssnar på vad hon har att säga. Och så är vi tillbaka.
Då ska vi få ställa lite frågor till en person som har varit coronasmittad och haft covid-19-sjukdomen och som fortfarande kanske inte är riktigt frisk. Hur är det, Lotta?
Jo då, jag känner mig oförskämt frisk, men jag är fortfarande testad positivt förra veckan, så att på tisdag ska jag ta nya prover.
Mm. Men då förstår jag rätt att de testade alltså dig även när du blev sjuk?
Ja, för att jag tillhör ju då en riskgrupp som det heter, för jag har fått operera bort lite lymfköttlar, så att ja, men det var lite tjat om det, om jag ska uttrycka mig milt.
Alltså, hur menar du då? Att du fick tjata?
Jag fick tjata.
Jaha.
Mm.
Ville de inte ta prover?
Först ville de inte det, men sen när de väl förstod hur dåligt, alltså man behöver säga, hur nedsatt mitt immunförsvar var, då var det så, ja, visst.
Jaha.
Men, ja. Mm.
Och då tog de, vilken typ av prover då tog de?
De tog ett blodprov plus att de tog ett svalgprov, om man ska säga, genom näsan.
Mm. Ja, jag kan ju inte så mycket om sådana där prover, men...
Ja, det är tops genom näsan.
Ja. Men det betyder att då kan man alltså se där att man är smittad helt enkelt.
Ja.
Och vad hände då när du fick det beskedet?
Det tog ju några dagar. Jag fick ju åka hem där och varit sämre och sämre. Utan någon direkt direktiv om någonting. Ta Alvedon och håll dig hemma.
Aha.
Sen fick jag ett samtal att jo, det var ju positivt, och vart det sämre skulle jag höra av mig.
Okej.
Okay. Och det blev jag. Så när jag hade 40,2 i feber och ringer in och frågar hur jag ska göra, så säger de att ta mera Alvedon.
Oj.
Och alltså, det var lite några dagar där som jag trodde både lever och njurar skulle skicka flyttkort åt mig.
Oj.
Ja, det var lite så här att, nej, det var inte så kul.
Nej.
Sen är man ju allmänt nedsatt och ensam hemma. Man ska ju äta ordentligt, men det blir ju inte, du orkar ju inte göra någonting.
Nej. Hade du även några problem med andning och så?
Ja, jag blev ju puffig. Alltså det, jag har ju fortfarande svårt att ta djupa andetag, om jag säger så.
Mm.
Och hostan, alltså det, när den satte igång, det var som gammal Saab som ska hoppa igång och som absolut inte vill. Bara hacka. Och det liksom var så hackat eller malet då.
Nu måste vi för lyssnarnas skull säga att det finns ju andra bilmärken också.
Ja, typ.
Som kan strula. Men det är skämt att säga då. Hur länge då? Säger du 2 veckor då har varit så att säga sjuk då, eller dålig?
Ja, riktigt dålig. Var det 2 veckor.
Men,
jag var ju dålig någon dag innan, och sen har jag ju, alltså, förbättringen gick ju sakta men säkert. Men jag säger så här, 8 dagar utav hög feber, hosta, ögonen är som grus, händerna och fötter och allting kändes som knäckebröd.
Oj.
Lederna var så ömma.
Oj. Ja, men...
Den här febern som går så otroligt högt upp, mm, den gör ju en så svag.
Har du varit någon mer i kontakt då? Liksom, har du blivit friskförklarad nu eller?
Nej, jag var ju och tog ett nytt prov då. Och nu blir det nu i tisdags var det. Och de tog en snabb sänka på mig och, för att utesluta att det var någonting annat.
Mm.
Och jag sitter väl och väntar, så jag ska sitta här och vänta tills jag får svar på det.
Okej. Okay.
Och då passade jag på fråga, är jag nu registrerad som ett sånt här covid-19-fall? Ja, du är registrerad som det. Och jag hade ju väldigt mycket frågor första gången och jag fick inget svar på det. Jag fick inget svar andra gången heller på vad gäller egentligen.
Mm. Hur tycker du på hela taget att alltså hanteringen från vården, från sjukhusets sida har varit?
Ja, jag ska ju säga så här att den där sköterskan som tog mina prover, hon var inte bra någonstans överhuvudtaget. Det märks ju att det är en ovan situation för dem att tänka på så hög smittgrad.
Mm. Kan du ge något exempel hur du märkte det?
Eftersom jag själv har jobbat inom vården så pass många år så fick jag påminna henne om att hon skulle ta på ett förkläde och att hon skulle inte ta i handtaget med sin handskräppklädda hand.
Aha.
Ja, jag kände lite så här att nej, men du har precis satt en stasmanschett på mig och så går du och tar i handtaget för att du glömde ta på det förklätt du skulle ha på dig också.
Mm. Ja, ja.
Jag kanske tänker mig att stressnivån ligger ganska hög på dem, men
mm,
det är ju ändå ett ganska normalt förfarande.
Jo, det är väl sant. Alltså det här att sanitetstänket, det ska ju egentligen finnas i vården hela tiden. Men det, ja, som du säger, stress, de har blivit extremt stressade i den här situationen kanske. Många är överarbetade och sådär.
Ja, det tror jag ju. Men ändå, det kändes lite så här hoppsan. Mm. Och sen har jag en sån här liten... Om man tittar på en patient som ligger inne för lunginflammation så tar man ju stickprov lite då och då och ser att infektionsvärdena går ner och sen får den åka hem. Mm. Medan med det här så får man tjata sig till som patient att ta ett prov, ta ett prov, ta ett prov. Mm. Och sen blir det hemsläppt.
Mm.
Och hade det inte varit så att jag hade tjatat till med det här andra provet, då hade jag antagligen gått ut och fortfarande burit på det här.
Mm. Ja.
Och brutit min karantän. För att jag fick ju inga direktiv.
Nej.
Vad hade jag varit? Asta, 88 år, och lägga hemma. Det är ju ingen som har hört av sig till mig och kollat mår bättre, mår sämre.
Nej. Om du tittar på samhället i stort då, du har väl haft möjlighet att följa alltså krishanteringen i Sverige. Vad tycker du om myndigheternas och regeringens insatser så här långt?
Så här långt kan jag säga att jag tycker de borde stängt ner Sverige för länge, länge sedan. Att vi tar lite hårdare åtgärder och framförallt stänga våra gränser.
Mm. Men har de inte stängt en del trafik alltså över gränserna?
Jo, men jag tänker kanske inte på turisterna nu.
Nej. Utan du tänker på...
Ja, vi har ju faktiskt fortfarande att de tar emot vissa flyktingar och sånt. Så att då, det... Ja, jag har min egen lilla teori där på hur smittspridningen sker. För att i andra länder, jag kan bara ta ett exempel. Jag har en bekant vars föräldrar skulle komma från Spanien till Sverige. Där har man aldrig 3 veckor i karantän.
Ja.
För att de skulle få komma hit till Sverige. Mm. Och då är de svenskar.
Mm.
Ja, bara för att fastställa att de inte har någon smitta i sig.
Mm.
Eller på sig.
Så alla invandrare, flyktingar och så här som kommer, de sätts inte i karantän?
Det är ingen karantän på dem, vad jag kunde läsa någonstans eller höra någonstans.
Nej. Nej, det är ju...
In på en flyktingförläggning och sen så... Ja.
Det är ju beklämmande. Men sen sa du också att du tycker att man borde ha stängt ner Sverige. Vad tänker du där? Vad mer än gränserna skulle man ha stängt ner?
Jag kan väl tycka kanske att som exempel, de säger ju att barn inte blir smittade, men barn träffar andra vuxna och det är på skolan till exempel där då, eller förskolor och sånt där. Jag vet, det låter grymt att säga att det kanske borde stängas, stackars föräldrar som inte får jobba. Jo, det är väldigt, väldigt synd. Jag var ensamstående mamma många år själv och det skulle vara en katastrof, men jag tror att det skulle ha varit värt att göra det.
Mm.
Plus att man kanske skulle satt lite tidsbegränsningar på att okej, butiker har öppna bara så här de här tiderna.
Mm. Ja.
Så som man har gjort utomlands.
Ja, Sverige har ju agerat lite annorlunda än de flesta andra, ska vi säga, länder i västvärlden.
Ja, vi ska ju massmittas här.
Mm.
Och jag säger att jag förstår att äldre dukar under för det här.
Ja, för du, med tanke på hur du, dina egna erfarenheter.
Ja, det, och jag har ändå då ganska milt. Jo. Jag kan bara tänka mig min snart 80-åriga mamma, om hon skulle få det, hon skulle ju krokna direkt.
Om du jämför med andra, du har säkert haft någon annan influensa tidigare i ditt liv. Vad är skillnaderna, tycker du?
Det här är ju 10 gånger värre, om inte mer värre för kroppen.
Mm.
Och återhämtningen känns ju som att den tar extremt mycket längre tid. Och sen tycker jag att den sätter sig, i alla fall på mig, de här febertopparna var så extremt mycket högre. Den kom på mig, symptomen, pang, så var de där. Inte som en vanlig influensa att man känner sig lite småsnorig några dagar innan och sen, ja, hoppsan, man blir sjuk. Men det här kom bara smack och så var jag sjuk.
Om tänker som en sista fråga här då, har du någon tanke om hur det här kommer att sluta?
Hur det här kommer att sluta? Jag tror att Sverige kommer få dra på lite mer bromsar på saker och ting och kanske börja stänga ner lite mer. Plus att vården kommer ju att det går på knäna redan nu.
Mm.
Men det kommer att vara en katastrof om inte det sätts in lite mer resurser där. Och som det här med att Sverige tackar nej till skyddsutrustning. Sverige kommer att bli tvungna att tacka ja till den snart.
Ja, du tror att det kommer
det
inte.
Det finns inte längre.
Nej.
Och det här att folk som jobbar inom äldrevården inte har någon som helst, man säger, ja, de får gå och torka bajs utan handskar. Det är strunt samma om handsken är superklassad. Det finns någon slags utav skydd. Det finns någonting litet i alla fall.
Men
för lite gör alltid något.
Ja. Så att det finns nog en del att kritisera och en del att lära sig efterhand av hela den här krisen, ja. Och framförallt krishanteringen.
Ja, exakt. Och Sverige har ju ingen beredskap överhuvudtaget för sånt här. Så Sverige måste nog kanske börja omvärdera det här med att ha någon slags backup och inte bara avrusta och avrusta.
Nej, det ligger mycket i det. Men då vill jag tacka dig så mycket, Lotta, för att du tog dig tid och berätta lite grann inifrån coronabunkern, vill jag på att säga.
Exakt. Ja, det känns väl lite grann som det.
Med det så säger vi så, Lotta. Ha det bra. Hej då.
Ja, ha det så gott. Hej.
Så där, det var Jimmy Thulin som intervjuade Lotta som har haft corona, helt enkelt. Det var intressant att höra hennes upplevelser och synpunkter.
Ja, det är första gången man får höra en coronasmittad som dels har fått göra en test och fått den verifierad. Och sen även då, där de har sagt att hon är med i statistiken över de som har blivit registrerade som smittade av corona. Hon verkar dock ganska frisk nu, så frågorna om hur hon blir registrerad som tillfrisknad.
Precis.
Men det vet jag inte hur det sker, så det skulle vara intressant med en uppföljning där kanske.
Ja, då kanske ta nya test då efter ett tag och se om det är borta, antar jag.
Mm.
Jo, för det är också intressant. Alla de här konstaterade smittade fallen, där räknas väl de som är tillfrisknade in också. Men det redovisas inte så mycket om antalet tillfrisknande.
De har ju en siffra där, men frågan är hur man följer upp det. Nu i Sverige på det viset ett extremt enkelt land att föra sån här statistik i, för att vi får liksom vi blir uppföljda hela tiden med vårt personnummer genom vårt, från födelse till död kan man säga. Mm. Så det går väl att se kanske när hon börjar jobba igen att hon räknas som frisk skulle jag tro. För att man har ju ganska sån här tajt statistik kring allting. Så att det är många andra, till och med moderna europeiska länder som inte alls har samma centrala statistik kring sin egen befolkning.
Precis.
Som Sverige. Men det här, jag vet inte om det är en diskussion att ta här och nu då, men det här, hon var ju här i intervjun för en hårdare lockdown, eller vad vi ska kalla det, alltså hårdare restriktioner för huruvida man ska få vara i skola, i samlingslokaler och vad det nu var. Alltså hon ville ha mer sån verksamhet i Sverige.
Mm.
Och där vill jag säga att det finns ju olika läger. Vi pratade lite om det där tidigare, att Sverige har ju lite mer en lättsam hållning i det där än vad övriga Europa har haft. Och vi har väl kritiserat det. Men än så länge så vet man ju inte om det har haft så negativ inverkan.
Precis. Och det är ju jättesvårt att säga. Det finns ju länder som har drabbats betydligt värre än Sverige. Men... man är också olika faser i smittspridningen, så jag tror inte riktigt man kan utvärdera det här förrän allt är över.
Det kan man inte.
Korrekt, så att det återstår ju att se. Men det känns ju inte som att Sverige ändå har drabbats så mycket hårdare. Men å andra sidan, man vet ju, hade Sverige infört hårdare grejer, hade det varit färre som dött? Alltså det vet vi ju inte heller. Så att, ja, det finns ju lite olika åsikter om det där. Och,
det gör det.
Det är ju lite läskigt det här med att eller det är ganska mycket läskigt det här att olika länder blir mer totalitära.
Så att, ja, och det
och
man
just
kan...
våran regim så vill man ju kanske inte ge dem mer myndighet.
Nej, men där tycker jag man ska lägga huvudfokus. Det är dels på beredskapen, att den är dålig. Det kan vi oavsett, det kan vi objektivt säga, till och med politikerna har gått ut och erkänt att vi har dålig beredskap nu för tiden. Samt då totalitära inslag. De två sakerna borde ju alla kritisera.
Jo. Yes. En ganska het diskussion kring corona nu, som har varit nu över påsk, har jag sett på sociala medier, där den här idén om att det här coronaviruset som heter så mycket som SARS-CoV-2. Det är faktiskt så att viruset heter ju inte heller covid-19, utan det är själva sjukdomen som det skapar då. SARS-CoV-2, om den är skapad av människor och mer specifikt då av kineser i ett labb, i ett virologiskt labb som finns i Wuhan. Och jag har kollat lite grann, och bland de första som framförde den här idén var redan i februari. Och det kom då från Taiwan, och man kan ju notera det, att Taiwan är ju lite grann Kinas ärkefiende. Det finns väldigt mycket ont blod mellan Taiwan och Kina, och det där går ju tillbaka till det här inbördeskriget när kommunisterna tog makten. Så fanns det ju en deras motståndare som brukade kallas för nationalister, som till slut då reducerades till den här ön Taiwan, där de då bildade en egen stat. Så det finns rätt mycket ont blod däremellan. Men jag tänkte vi ska gå igenom de argument som finns för att det här skulle kunna vara det, och det som är emot det. Och nu är ju vi inga medicinska experter, men vi ska försöka förklara det så gott det går utifrån vad vi har kunnat läsa oss till. Och det är då en professor i Taiwan som heter Fang Chi Tai heter han. Och han är då professor på ett universitet för allmän hälsa där i Taiwan. Och han säger inte att det är så att det här viruset har läckt från det här Wuhans institut för virologi, utan att det finns vissa saker som tyder på det. Det första han säger det är att det här labbet är känt för att ha dålig säkerhet. Och att det här viruset då, SARS-CoV-2, till 96% påminner om ett fladdermusvirus som heter RAT-G13, som man känner till att det finns i det här labbet. Och det påminner om varandra, alltså till 96%. Det som skiljer då, enligt honom, det är en mutation där det här nya viruset har fyra ytterligare aminosyror som bland annat kan förklara varför det är så smittsamt. Och han menar att i naturen när det muteras så sker en liten förändring, kanske en aminosyra, men att det är osannolikt då att den kan lägga till sig fyra nya aminosyror på en gång. Därför säger han då att ur ett akademiskt synvinkel är det möjligt att de här aminosyrorna lagts till i ett laboratorium av människor. Ja, att det kan också ske i naturen, men att risken att en sån stor mutation skulle ske rakt av är ganska liten då. Och anledningen då, hans teori till varför man har gjort det här, det är för att det här originalviruset SARS som hade ett utbrott för nästan 20 år sedan var ganska enkelt att hantera i jämförelse. Så man ville testa då i en kontrollerad miljö kanske en uppgraderad version som var betydligt mer smittsam om man skulle kunna stoppa det. Och sen då har det här då av olika skäl, dålig säkerhet och sånt, läckt ut till staden Wuhan där ju den här pandemin började. Så det är väl argumenten för att det skulle vara det. Har du något att tillägga där, Per?
Nej, men det har ju pratats om det där med de här aminosyrorna, och det man säger är väl, det där är väl de där spröten man ser på den här datorgrafikbilden utav som man har när man vill visa upp det här så kallade coronaviruset. Det är de här spröten skulle ju vara de här nycklarna så att säga för att öppna cellmembran och ta sig in där, och det här fungerar ju så att det är RNA i den här som sen går in i cellen och agerar som en slags retrovirus och kan reproduceras av cellen, och därmed blir spridningen så stor. Och det här skulle vara ett sätt att komma in i cellmembranet, och har den inte då möjlighet att öppna mänskliga cellmembran den måste en viss komponent, en viss kombination av aminosyror för att lyckas göra det. Så att det är väl det man diskuterar om här, och att det då skulle kunna vara. Och en sak som är säker, det är ju att man har ju forskat kring coronavirus som i sig då inte är något, det är bara en grupp av virusar. Just coronavirusen behöver inte vara då det som ger covid-19, utan det är en stor grupp av virus man har forskat en hel del på och även forskat i misstänker man i alla fall, i biologisk krigsföringssammanhang. Så att det har pågått forskning om det, det är ju knappt en hemlighet i Kina.
Nej, precis. Och man har ju också forskat på fladdermusvirus och sådär. Det vet man ju. Så att, en intressant teori i alla fall. Men det är ju inte så att man den här taiwanesiska professorn, nej förlåt, jo, taiwanesiska säger man ju. Han säger ju inte, jo men det är så. För det skulle man ju behöva någon typ av bekräftelse från Kina, vilket ju inte är så troligt att man skulle kunna få, utan han säger att det här pekar mot att det är så, helt enkelt.
Ja, det är väl tvärtom. Kinas officiella budskap är väl snarast att vi har besegrat covid-19, och vår otroligt oförträffliga stat har än en gång besegrat en farlig fiende och den här virusen och sådär, så de har visat sin egen överlägsenhet och så.
Jo, precis. Nej, men då finns det ju de som menar att det här är debunkat, men de säger kanske inte heller helt säkert att det är så, men det är argumenten som så att SARS-CoV-2, alltså viruset som orsakar covid-19, när man skapade det i datasimuleringar så lyckades man inte fästa på mänskliga celler särskilt effektivt, och det var ju lite grann det du pratade om där. Men i verkligheten som mutationen skett på annat sätt som hade varit omöjligt att förutse i en simulation eller av forskare och så. Och det menar man då tyder på att mutationen är naturlig. SARS-CoV-2 påminner inte heller då så mycket, menar man, i sin struktur om coronavirus som vanligtvis skapar sjukdom i människor, utan mer om fladdermusvirus här, som också vanligtvis inte påverkar människor. Så man menar då, varför skulle man skapa ett virus som man inte kan förutspå skulle drabba människor om man nu skulle göra det i det här syftet?
Ja, alltså det beror ju alldeles på hur man har tagit fram det, vill jag säga då, som motargument till den där debunkningen, eller vad ska man säga, ifrågasättandet av tesen. så är det alltså så att de skulle lika gärna kunna ha gjort då en rad simuleringar på, eller så att säga försök att modifiera den här viruset och sen helt enkelt smittat olika primater med det här för att se om det påverkar. Alltså, jag har inga förhoppningar om att kinesiska staten på något vis är humana i sina försök att ta fram såna här saker. Så att de kan ha gått mycket mer oetiskt fram när det gäller att forska fram det här. Med en blandning av evolution och gissning då. Alltså att man provar en massa försök och sen ger man det här till hejvilt till olika människoliknande varelser för att se vad som händer.
Precis.
Och det var ju till och med en teori jag läst då, det är att de här försöksdjuren som har dött i olika virusförsök kanske har sålts på den här marknaden för kött. Som olika sådana här köttmarknader i Wuhan, så att det kan ha spridits den vägen också. Mm. Men man ska ju komma ihåg att den här stora köttmarknaden som man hänvisar till, kött- och fiskmarknaden, eller fisk- och skaldjursmarknaden säger de väl, jag vet inte vad de säger, men det var ju blandat med viltkött och skaldjur och fisk och allt möjligt och en stor marknad där i Wuhan. Den var ju den 15 januari, om jag minns rätt. Och man hade ju fall av det här lungproblemen innan den här marknaden var.
Intressant.
Ja. Men det är ju en annan fråga då. Men det kan ju som sagt ha kommit ut. Men för den officiella tesen då som man kanske ännu mer borde då analysera, det är ju då att det skulle ha då blandats fisk och djur och vilt och vad heter de? Myrkottar och vad de nu allt möjligt har rullat runt där. Och till slut har det bara blivit någon form av virusmutation. Och sen har någon käkat det där djuret lite halvrott och blivit smittad. Men det återstår jag att se då.
Precis. En annan sak, det är ju det, alltså, om man talar om det här hur viruset tar sig in i cellen. Det är ju en receptor som heter ACE2. Det är därför som rökare drabbas värre. Det beror inte bara på att rökare har sämre lungor, utan rökare har flera av de här receptorerna. Men också män har fler än kvinnor. Så att, det är en förklaring till varför fler män drabbas och fler rökare drabbas värre av det här viruset.
Och jag vill tillägga också att man behöver de här AC-receptorerna också, AC2-receptorer.
Mm.
De behövs ju för viss annan kommunikation som behöver komma in i cellen. Så det är därför som det finns ingångar i cellen.
Exakt.
Så att det är ju liksom inget bara, oj, det fanns en backdoor till våra celler, utan det här används ju till annat som är nyttigt. Sen kanske då, kanske ett virus utnyttjar det här.
Exakt.
Mm.
Det är som datavirus, det utnyttjar en svaghet i systemet.
Ja,
typ.
Hacka brandväggen som finns i cellmembranet. Ja. Nej, men på tal om då testerna, jag tänkte ta lite om det. För att det är ju då ett test som heter PCR-test. Och det är den man gör coronatester med idag. Och det är ju faktiskt allmänt diskuterat om det är en lämplig test. För det här testet går ut på egentligen att man tar genetiskt material. Hon berättade här att hon hade tagit prov med en tops i näsan och så. Och det är ju så man normalt sett provar det här. Det har vi ju sett även bilder på när människor åker och gör de här testerna. Så att man får en tops uppkörd ganska långt i näsan för att man ska få med sig genetiskt material. Det genetiska materialet lägger man in i en burk egentligen då. Och sen så fördubblar man alltså förstärker de här genetiska substanserna som finns där. Så allt möjligt som finns i det här provet ökar i antal för att man ska kunna mäta det. För det är så små mängder genetiskt material som man måste liksom förstora upp den massa gånger för att kunna mäta på det här. Och kritiker till det här då säger att det här förstorade materialet gör ju att väldigt många får en positiv, alltså så som att de har corona fast de kanske inte behöver ha det.
Just det.
Och här finns det de som till och med menar att det kanske inte är en virus än som det reagerar på, utan det finns annat genetiskt material, till exempel något som heter exosomer. Och det är en slags cellkommunikation mellan celler som är helt naturlig. Att när en cell vill förmedla någonting till en annan cell, att kroppen här är under stress av någon anledning, då förmedlar man de här exosomerna som förut är ganska lika det här covid, hur de ser ut. Att man förmedlar det med en sån här exosom. Och den behöver ju komma in i cellmembranet för att förändra cellen, för att förbereda den på den här stressen som den behöver förbereda sig på. Det är det de här exosomerna är till för. Och den forskningen är ganska den har hållit på ett tag då, men det är många som, det är ganska ny forskning som ifrågasätter en del av hela virusforskningen. Och om det är så att flera får positiv, att de har corona fast de inte har det, då betyder det i sin tur att en massa människor som dör av olika slag, alltså cancer av lungcancer till exempel, eller hjärt- och kärlsjukdomar eller något liknande, de får positivt resultat på coronaviruset. Mm. Och det betyder i sin tur då att om det dör gamla på ålderdomshem, i sjukhus och annat utav vad det nu är när man dör av, alltså det som gör att livet tar slut, någon sån här infektion, någon sjukdom, cancer eller någon annan cellförändring, det gör att sen testar man dem och då visar de ha positivt resultat för covid-19. Och märk väl, man hör det på medier nu också, att de säger mycket så att den här personen avled och han har uppvisat positivt resultat för covid-19. Man säger inte den här människan dog av sjukdomen covid-19, utan man säger har uppvisat positivt resultat för covid-19. Och då menar man hänvisning till den här PCR-metoden som ja, till och med det. Till och med så sa ju uppfinnaren av den här PCR-metoden, han uppmanade ju till försiktighet. Han hette Cary Mullis. Han fick Nobelpriset 1993. Han uppmuntrade till försiktighet med de här proverna där man fördubblade det genetiska materialet för att det kan vara missvisande och det är inte lämpligt egentligen att använda för infektionssjukdomar. Så att där finns det en del frågetecken som jag gärna skulle vilja se utredda utav virologer och annat som jobbar med det här och presenterat vad de här proverna är. För man har ju erkänt att de har inte speciellt bra exakthet. Och man, som ni vet så säger man ju i medierna också att det är så att du kan vara sjuk ena dagen, du kan bli av med det här och sen har du negativt prov och sen får du positivt prov igen efter ett tag. Och det här kan ju då hänga på att det här genetiska materialet gör att det är missvisande helt enkelt i de här testerna. Och förstås, om man då förstorar upp ett prov en massa gånger, då finns det ju risk för att brus även påverkar. Alltså om du råkar ha något genetiskt material i dig som är störande för det här provet, då får ju det en större påverkan i det slutgiltiga resultatet. Så att här skulle jag vilja se tydlighet från myndigheternas sida. Vad är det för tester vi har? Har man isolerat viruset? Är det verkligen det här viruset som man säger då? Vad sa du att det heter? SARS-CoV-2. Är det SARS-CoV-2 vi kan se? Att här i det här provet finns det SARS-CoV-2. Och det ser vi, för nu lyser det här rött. Då är det SARS-CoV-2. Då vill jag se den metoden. Jag skulle vilja att forskarna presenterar lite vad de håller på med. Det efterlyser jag.
Ja, precis. Väldigt intressant. Om det skulle visa sig att de har klantat sig med proven, då är det ju någonting helt annat.
Ja, alltså jag vill påstå så här. Jag vill sträcka mig så här långt. Är testerna inte tillförlitliga, då är den enda indata vi har till det här är fel. Då kan all statistik kring det här vara fel.
Precis.
Så långt vill jag sträcka mig. Och det är ganska allvarligt, för vi har ju bara en sorts indata. Det är de här testerna. Och är indatat ifrågasatt, då blir jag orolig. För då undrar man vad håller de på med egentligen?
Ja. Vi får väl kanske återkomma till det här och se vad som händer.
Ja, det hoppas jag. Vi vill ju ha debatten fri kring de här sakerna. Och vi vänder oss ju mycket mot, alltså vi vill se vad som händer i det här och alla gånger.
Självklart.
Mm.
Är det så? Ja, men vi ska ta och avrunda den här sändningen i alla fall. Och ni har lyssnat på Coronabunkern, en daglig nyhetssändning om den pågående samhällskrisen med covid-19. Vi som har pratat idag heter Simon Holmqvist och Per Öberg. producent har varit Elin. Coronabunkern känns måndag till fredag klockan 16.00 på Spreaker. Och är alltså tillbaka imorgon samma tid. Tack för oss.
Tack.
Ni har lyssnat på Coronabunkern, en del av Nordisk Radio. As home is teetering on the edge of radioactive oblivion.
A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.